Den är hämtad från Lukas evangeliets första kapitel. Och den utspelar sig egentligen 9 månader före jul, när ängeln Gabriel kommer till Maria. Och vi kan resa oss upp och lyssna till den. Lukas 1 från vers 30. Då sade ängeln till Maria: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son."
Halleluja, 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 halleluja. Halleluja.
Vi ber: Herre, gör ditt ord levande för oss den här stunden, och hjälp mig säga något som du vill ha sagt. Du som känner oss, vi som är här i kyrkan idag, bättre än vi känner oss själva. Amen. Det är gott om änglar i julens berättelser. Och det är stort sett aldrig som den spontana reaktionen hos de som får ett änglabesök är: "Jippi, vad kul att du kom." Utan i stort sett aldrig, alltid får ängeln börja med att säga: "Var inte rädd. Ljuset från himlen är för starkt." Och det får mig att tänka på en gammal kristinna här i Ursviken. Vi kan kalla henne Ingrid, för hon heter så. Bergmark i efternamn, 91 år. Och när hon hade krafterna så var hon väldigt troget i Ursvikens kyrka. Nu orkar hon inte komma så ofta, men vi hade en gröt lunch där för en och en halv vecka sedan. Och då fick hon hjälp att komma så hon kunde vara med. Stapplandes. Och då när vi satt och åt gröt, då ville hon gärna dela något i micken. Det är ju härligt. Och så berättar hon ett barndomsminne härifrån Ursviken. Hur hon längtade så att få se in i himlen som barn. Och så sa hon: "Då sa jag till pappa: tänk om man hade fått kika in i himlen bara genom en springa i dörren. Men då sa pappa till mig: hör du, här skulle du aldrig klara av." Det var god teologi i det svaret. Det skulle du aldrig klara av. Ljuset från himlen är för starkt. Och det var ju därför han kom, Marias son. För att vi skulle kunna klara av det himmelska ljuset. Idag på fjärde advent så läser vi om hur himlens dörr öppnas lite på glänt och en ängel kikar ut till Maria, en enkel flicka i staden Nazaret. Och ängeln får säga, som oftast: "Var inte rädd." Det första den säger. Fjärde advent är sedan väldigt långt tillbaka i kyrkohistorien tillägnad just Maria, Jesu mamma. Och nu är det så att jag älskar Maria. För min fru heter så. Annars kan vi ha lite olika förhållande till henne i våra kyrkor. När vi läser om Maria I de evangelietexter som är föreslagna idag så är de alla tre hämtade från just Lukas 1. Och det är ingen slump att det är så. Därför det finns ingen annan bibelförfattare som talar lika mycket om Maria som just Lukas. Kanske är det till och med så att Lukas hade mött henne. Intervjuat henne. Lukas, han inleder sitt evangelium i alla fall på det här sättet. Så här skriver han. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss. Så som det har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen. Berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen. Och kan man tänka någon som var mer ögonvittne från första stund än just Maria? Alltså det är mycket möjligt att Lukas har suttit och samtalat med Maria. Och då är inte vi så långt ifrån henne när vi läser Lukas evangeliet. Det är stort. Och nu är det ju så här att i våra kyrkor kan vi ha lite olika förhållanden till Maria. Jag sa att jag älskar henne. En del kyrkor har hon ett väldigt stor plats. Och i andra kyrkor så har hon en ganska liten roll. Ja. Om man själv är liksom osäker, vilken roll har Maria egentligen i kristen tro? Herrens moder, som ju är rubriken för fjärde advent. Vilken roll har hon? Ja, men då kan man ju gå till Bibeln själv. Där finns ju svaren. Hur ser Bibeln på Maria? Och man kan gå till just Lukas 1 lite längre fram, där hon sjunger en lovsång när hon kommer till sin släkting Elisabet, som också är gravid med Johannes döparen. När de möts, då brister Maria ut i lovsång. Det som har blivit väl världens kändaste lovsång. Magnificat kallas den på latin efter det första ordet i den lovsången. Där förklarar egentligen Bibeln hur den ser på Maria genom att lägga orden själv i Marias mun. Och så börjar hon sin lovsång så här. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Alltså en ringa tjänarinna. En vanlig flicka, en vanlig människa som du och jag. Så var hon ju. Jag kan tänka mig att några hus längre bort på gatan i Nasaret, där hade de svårt att komma ihåg. Vad var det hon hette, flickan i det där huset? Men hon skulle bli världens kändaste kvinna. Och därför fortsätter hon så här i sin lovsång. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. Och då vet vi ju att det är ju inte för att hon hade några unika kvaliteter på något sätt. Jag menar, hon har ju precis talat om sig själv som en ringa tjänarinna, en vanlig människa. Utan det hänger ju samman med det uppdrag hon fick. Det största uppdrag som en människa någonsin har fått eller kommer att få eller kan få. Nämligen detta att föda Gud till världen. Våra ortodoxa och katolska vänner, de kallar henne för Theotokos, alltså gudaföderskan. Gudaföderskan. Och imorgon när vi hör julevangeliet från Lukas 2, då kan vi lägga märke till när vi lyssnar till det, att då står det så här: och hon födde sin son, skriver Lukas. Och hon födde sin son. Det där är ganska speciellt, för annars i Bibeln så föder ofta kvinnorna barn åt sina män. Men Maria föder sin son. Josef hade ju faktiskt ingen del i att Jesus blir till. Däremot har han del i att fostra honom. Om det står att hon föder sin son, och vi bekänner också, Bibeln säger att Jesus är Guds son, men han är också Marias son, då måste ju det innebära att han som klivit in i världen och gått in under naturlagarna också bär på Marias gener. När den jordiske Jesus går här så har han fått gener i sin kropp av Maria, gudaföderskan. Och därför är det inte så konstigt att hon säger: från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Vilket förhållande vi än har till Maria, så tror jag att vi kan vara ganska övertygade om att Jesus blir glad när vi talar väl om hans mamma. Det blir ju vi också. Jesus blir glad när vi talar väl om hans mamma. Men så fortsätter hon sin lovsång. Nu är det bladvändning i predikan, så nu kan ni veta det. En mycket viktig fras, så här säger hon. Precis efter hon har sagt: från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Då fortsätter hon: stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Alltså Maria har inget intresse av att lyfta fram sig själv. Det är inte hennes namn som är heligt, utan hennes sons namn. Hans namn är heligt. Hon är mycket tydlig om vem som har huvudrollen. Men Maria har ju ändå blivit en förebild för den kristna kyrkan genom 2000 år. I detta att ta emot, svara ja och ta emot Jesus och sen bära honom till världen. Och det är egentligen varje kristens uppdrag och vårt uppdrag som kyrka och församling, att ta emot Jesus och bära honom till världen. Vi gör det inte lika konkret som Maria, men lika verkligt för den skull. Lika verkligt. Och det finns oerhört mycket att säga utifrån dagens evangelietext. Jag vill få lyfta fram en sak som grep mig i veckan när jag läste en utläggning av den här texten skriven av en pingstpastor, Niklas Pienzo, föreståndare för Philadelphia i Stockholm. Jag kom över en artikel som han skriver just om den här evangelietexten vi har läst från bebådelsen. Och den handlar om glappet mellan löfte och verklighet. Glappet mellan löfte och verklighet. Och det var något som grep tag i mig och som jag kunde känna igen mig i. Kanske någon av er också kan göra det. Om vi för ett ögonblick försöker att liksom koppla bort allt vi vet om Jesu fortsatta liv och Marias liv, och så lyssnar vi bara till vad ängeln Gabriel säger om Jesus. Så säger ju ängel Gabriel så här: han ska bli stor och kallas den högste son. Han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut. Om det är det enda vi vet om Jesus, då låter det ju som en ganska spikrak karriär, va? En ren framgångssaga. Hans välde ska aldrig ta slut. Wow. Ett underbarn från start. Och om vi hör vad ängeln säger om Maria, så säger ängeln: var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Du har funnit nåd hos Gud. Den högstes kraft ska vila över dig. En ganska härliga löften. Om det är det enda vi liksom vet om Maria, då kan det låta som att här har vi en kvinna där livet kommer att gå på räls. Den högstes kraft ska vila över dig. Herren är med dig. Men hur blev det? Hon tvingas föda i ett uthus. Mycket möjligt ett stall. Troligen inte så mysigt och vackert som detta. Hon tvingas bli flykting de första åren. Och möter rätt så mycket motstånd. Hon tvingas se sin son dö. Det värsta man kan tänkas vara med om. Det är ju inte det första man tänker på när man hör de här orden: Herren är med dig. Den högstes kraft ska vila över dig. Och vi vet ju att Jesu liv blev ju inte heller någon spikrak framgångssaga. Varje gång vi ser ett kors blir vi påmind om det. Alltså det finns ett glapp mellan löftesordet och verkligheten. Nu är det ju så att vi som lever så där 2000 år senare, vi vet ju att det ängeln Gabriel sa, det var sant. Det var ju så som ängeln Gabriel sa om Maria. Och det var ju sant som ängeln Gabriel sa om Jesus. Hans välde ska aldrig ta slut. Det slutade ju inte där. Utan hans kyrka växer ju så det knakar i världen idag. Men det måste ju vara väldigt svårt för Maria att se det från sitt perspektiv. Att det ängeln Gabriel sa var sant. När hon har fött i ett uthus, när hon är på väg som flykting. Kan du känna igen dig i det där glappet? Mellan vad bibelordet säger om löftena och den verklighet vi lever i. Jag kan ofta göra det. Om jag ska vara ärlig. Och det ska vi väl vara med varandra. Just nu är det väldigt aktuellt i vår familj. Just före vi tände det första adventsljuset så fick min brorsdotter sitt femte cancerbesked i sitt 16-åriga liv. Flera hål i kroppen. Hon har sjungit och spelat om och för Jesus hela helgen i Bolidens kyrka. Men nu på torsdag i mellandagarna åker familjen till Umeå igen och det är nya tuffa behandlingar. Får se hur de kan ta. Håret skulle i alla fall försvinna när det har precis vuxit ut igen. Och då tänker jag på när jag fick döpa henne för 16 år sedan. Och vi fick läsa från missionsbefallningen eller dopbefallningen. Där Jesus säger, jag är med er alla dagar. Inte såg vi framför oss då en flicka som från 12 års ålder ska få kämpa med cancer. Gång på gång på gång. Jag är med er. Jesus är med. Ska det gå bra? Vad gör vi i det där glappet? Mellan löftena. Och den verklighet som vi lever i. Två korta saker. Först ett ord från Elisabet. Marias släkting. När Maria har kommit dit. Då säger Elisabet så här till Maria. Salig hon som trodde. Ty det som Herren har låtit säga henne. Ska gå i uppfyllelse. Alltså Maria väljer att tro på Guds godhet och omsorg. Även om det säkert skavde mycket mot verkligheten många gånger. Hon väljer ändå det. Salig hon som trodde. Till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Och en till sak vi kan ta med oss från Maria. Vi människor har ett väldigt begränsat perspektiv. Det hade Maria också. Det är bara Gud som har hela bilden. Vi har ett väldigt begränsat perspektiv. Det är bara Gud som har hela bilden. Och det är först i himlen vi kommer få se hela bilden. När vi tillsammans med tant Ingrid Bergmark och alla andra Guds barn inte bara behöver kika in genom en springa i himlen utan får kliva in i dess fulla härlighet och tåla ljuset. För Marias sons skull. Då får vi också se hela bilden. Till dess får vi vila och brottas med löftena. Även om de kan skava mot verkligheten vi lever i. Amen. Gud, vi tackar dig för Maria och att hon sa ja. Att föda dig till världen. Även om det kostar på henne så mycket smärta och kamp. Herre, du vet hur våra liv ser ut och hur det här glappet kan vara mellan löften och profetier, bibelord. Och hur vi känner att verkligheten är det vi är just nu. Hjälp oss att stötta och bära varann, som säkert Maria behövde mycket stöttning. Och hjälp oss att påminnas om att vårt perspektiv är begränsat. Du har hela bilden. Och hjälp oss att kunna lita på din omsorg. Genom allt och trots allt i livet. Amen. Nu sjunger vi en julsalm tillsammans. Lyss till änglasångens ord. Gud är kommen till vår jord.